Det vi ska tala lite grann om, det är Filipperbrevet. Och ni kommer kanske ihåg att jag redan har hållit 10 predikningar över Filipperbrevet under några söndagsförmiddagar. Men nu är det ju den här onsdagskvällsserien när vi ska gå igenom alla Bibelns böcker. Och då ska vi också stanna lite grann inför den här fina bibelboken. Ja, det är ju ett intressant brev det här om vad som hände i Filippi. Det var ju förberett allt sammans när det gällde arbetet i Filippi. Du kommer ihåg hur vi läste förra veckan om att vi är hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i dem. Och därför vet vi att allt som händer, det samverkar till det bästa. Det är sånt som Gud har berett för oss. Att vi ska uträtta för hans skull. Jag tror att vi ska ha det där mer klart för oss, aktuellt för oss. Att det är inte av en händelse saker och ting, utan det är en gudomlig plan. Om vi då går tillbaka till Apostlagärningarna, det 16 kapitlet, där det står i verserna 6 och 7 om hur de här bröderna som hade blivit sända ut från Antiochia av den helige ande upplevde stängda dörrar, så hamnade de i Troas. Och där får Paulus i en syn se mannen som står där, den makedoniske mannen, säger: kom över och hjälp oss. Och så kom Paulus över dit. Det var en intressant tid. Det var där i bönestället som han mötte Lydia som tog emot dem i sitt hem. Det var i fängelses i Filippi som de hamnade i fängelse. Men det var där fångvaktaren blev frälst. Och det här brevet, det är också skrivet från ett fängelse. Fängelsebrev som inte är klagovisor, utan fyllda av glädje och fyllda av kärlek. Det började så enkelt i det här sammanhanget. Det var ingen stor samling. Han kom ner dit till bönestället och började samtala med några människor. Och så började arbetet. Och så säger han i den 6:e versen i 1:a kapitlet: och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Ja, så var det i församlingen i Filippi. Men jag tycker om att tillämpa det där på oss som enskilda. Jag har den tillförsikten att han som i eder har begynt ett gott verk, han ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Och det har börjat ett verk och det ska fortsätta. Det stannar inte upp så snabbt. Så växte församlingen till. Och så visades här mycket kärlek och mycket omtanke. Och så kommer det där med glädje. Glädje, ja. Glädje som vi ska ha och glädje som vi ska visa. Oj, oj, oj. Jag har en dröm. Och det är att folk ska komma in i Citykyrkan och säga: det var märkligt vad glada människor var där. Och de skulle säga att det kom ännu mer folk och de skulle vilja uppleva det vi har. Jag läste här vid tillfälle ett ord av Nathan Söderblom. Han sa så här: att Gud vill inte ha tillgjorda barn utan glada. Och jag vet inte riktigt vad han syftar på, men när jag läser det då tänker jag på att vi gör oss lite tillgjorda ibland. Vi lägger på oss en liten from attityd och vi ska verka som vi är allvarliga och ger ett sken av gudsfruktan och ser så allvarligt på tingen. Gud kanske inte vill att vi ska vara så där. Gud kanske vill att vi ska vara uppsluppna och glada med heligt allvar. Så att vi återspeglar Kristi härlighet, och där är det glädje. Och du förstår, det står 15 gånger om glädje och glädja sig. Och någon har faktiskt kallat det här brevet ett andligt kärleksbrev. Du talar om glädje, du talar om kärlek, du talar om omsorg. Det är ju precis sånt som vi ska leva i. Och som ska vi ska vara väl förtrogna med. Temat, det har vi i 3 kapitlets 1 vers. Gläd er alltid. Gläd er i Herren. Att jag upprepar vad jag redan har sagt besvärar inte mig, och er ger det trygghet. Gläd er alltid i Herren. Han upprepar det gång efter annan, och det besvärar honom inte. Vi är lite besvärade ibland, vi predikanter, när vi upprepar oss. Det gör vi ju väldigt ofta, men vi känner oss lite besvärade utöver det. Men Paulus, han besväras inte över det. Han kunde upprepa sig gång efter annan när det var något så väsentligt som glädje. Och i det 4 kapitlet så kommer han åter till det här om gläd er alltid i Herren. En gång vill jag säga gläd er. Mina 2 punkter, det är glädje och så är det om Kristus som vårt liv. Glädjen betyder väldigt mycket. Jag läste det idag i en radioprogram som kommer nu på söndag morgon. Just med tanke på den här kvällen. Jesus säger i Johannes 15. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och er glädje blir fullkomlig. Vet du vad det är Jesus har talat? Jo, han talar om vinträdet och grenarna, hur vi ska förbli i honom och hur hans ord ska förbli i oss och hur vi får bedja till honom. Och han talar om det här för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det finns ingenting fullkomligt, säger vi. Men det finns någonting som Herren vill göra fullkomligt i våra liv. Och det är glädjen. För att er glädje ska bli fullkomlig. Ni förstår, så väsentligt det är att vi kommer in i sann gemenskap med Jesus Kristus och lever i honom. Ett med honom. Så att vi lever i glädje. Fullkomlig glädje. Det här behöver Elon Svanell lära sig. Så jag skulle nästan behöva säga det en gång till. Men kanske du också skulle behöva lära dig det. Så du såg nödvändigheten av att leva nära Jesus så du får vara glad. Glad i honom. Det är märkligt alltså att hur fienden har lyckats vända till det här som är mycket annat. Så att människor har fått uppfattningen att kristendom är något tråkigt. Ja? Det är ju den allmänna uppfattningen. Det är ingen som talar om att kristendomen är någonting som är glatt. Inte när det är tråkigt. Och läsare kan ju aldrig bli, säger människor. Tänk vad tråkiga de är, vad tråkigt de har. Och så är det precis raka motsatsen. Men det är hur fienden har fått grepp om människor. Och till och med få grepp om oss ibland så vi missar det där med glädjen. Ja, jag satt och tänkte tidigare på den här kören. Var glad och sjung till kungars kung. Han dog för oss alla men uppstod igen. Var glad, var glad, var glad. Och glädjen har sin grund i Jesus Kristus. Då ska vi titta på några versar här. I det 1 kapitlets 4 vers. Alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Han hade glädje i bönen. Har du det? Är det inte så att det allt för ofta blir i vår bön så mycket av suckan? Så mycket av bekymmer som kommer över oss. Så glädjen försvinner. Men Paulus han säger, det är med glädje jag ber för er. Vet du hur det är? Varför glädjen försvinner? Jo, därför att vi är mer upptagna av våra behov och våra bekymmer än vi är av givaren själv. Om vi ser på Jesus, så han blir större och förmer än våra bekymmer. Ja, då finns glädjen där. Då beder vi med glädje. Vi beder med förväntan. Men oftast så kommer vi inför Gud och då tänker vi bara på våra bekymmer så mycket att vi glömmer bort honom. Och som jag nämnde faktiskt här om kvällen, att med våra bekymmer så blir vår tanke distraherad. För när man tänker på bekymmer, då har man svårt att koncentrera sig. Det vet den som haft bekymmer. Men kan man se på honom som säger att vi inte ska göra oss bekymmer? Vi kan se på honom som ger oss allt gott, som ger oss bönesvar. Då upplever vi glädje i bönen. Och då blir inte bönemöten tunga, då blir inte bönestunderna jobbiga eller långsamma, utan då blir det glädje, det blir fräschhet, det blir fart och det blir fest, om man får använda sådana uttryck. Det andra, det är att han gläder sig över tjänsten som förkunnare. Det finns någonting som jag har stannat inför ibland flera gånger. Och det är det här när han skriver i det första kapitlet under rubriken Fånge för Kristi skull. Då säger han i den 15:e versen: Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. Det är märkliga människor, va? En del däremot har goda avsikter och de förkunnar av kärlek. De vet ju att jag är sagt att försvara evangeliet. Men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv, utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Än sen, falska eller hederliga syften, i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad, och det gläder jag mig över. Har du någon gång tänkt på vilken generositet det där är? Här talar han om bråkmakare. Sådana som predikar evangelium med inte har goda avsikter. Och de gör det inte med rena motiv. Än sen. Rena eller falska eller hederliga syften, i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad, och det gläder jag mig över. Tänk om vi kunde få den generositeten. Så att vi var öppna. Tack gode Gud för vad som sker i andra församlingar. Prisad vare Herren för under som sker. Tack gode Gud för den predikanten. Visserligen bär han sig underligt åt ibland, men han predikar ju evangelium, och det tackar jag Herren för. En sån generositet skulle vi ha. För att det är som Herren vill att det ska vara. Och då upplever man det här som Paulus. Man upplever glädjen, man upplever entusiasmen och hänförelsen. Och inte den där känslan att man bara accepterar dem som är i samma grupp som man själv. Som tänker som man själv. För det är ju förståndiga människor som har samma uppfattning som man själv. Det är att man kan vara generös. Och Paulus, han gläds över att ordet förkunnas. Och det står då i flera sammanhang, man märker den här glädjen över evangeliets framgång. Låt oss glädjas och fröjdas över vad som sker. Låt oss inte vara negativa. Men ibland så är man, talar man om vad som sker på annat håll, och så blir man negativ mot det egna. Det ska man inte bli. Utan man ska tacka Gud för vad som sker och prisa Herren för det. Och så samtidigt vara med och känna ansvar för helheten när man själv är med. Som vi talade om förra onsdagen. Ni vet, då läste jag ju i Efesierbrevet avslutningen på det. Var det väl tredje kapitlet. Och det hade jag inte tänkt på förrän då. Och sen dess har jag citerat det väldigt många gånger. Hur vi har ett ansvar för helheten. Det står i det fjärde kapitlets 16:e vers. i Efesierbrevet 4:16. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Alltså här ser du. Varje lem i kroppen ska vara med och ge hjälp och stöd. Inte med någon egen kraft, utan med den kraft som han ger åt varje särskild del. Alltså min vän, du har fått en kraft med vilken du ska vara med och ge stöd och hjälp åt Kristi kropp, åt församlingen där du är med. Och då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Är inte det härligt att det får fungera så? Vi byggs upp tillsammans i kärlek. Och då kan vi glädjas och då kan vi vara generösa. Ja, så har vi det andra kapitlet. Där finner vi glädje i gemenskapen. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från andet, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Det där med enhet, gemenskap, det skapar glädje. Det skapade glädje för Paulus när han såg den i församlingen. Den skapar glädje för oss alla när vi ser enheten. Och det skapar glädje i vårt inre när vi lever i enhet och har sann gemenskap. Det är kärlek utan kompromiss. Glädjen att vara med i gemenskapen. Jag gladdes när man sa det, låt oss gå till Herrens hus. Det önskar jag att vi hade. Oj, 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 jag beder att Gud ska hjälpa oss som står där uppe i talarstolen så vi kan förmedla glädje så folk säger att de måste komma och vara med. Så att varenda en upplever glädje när man ska få gå till Guds hus. För det är det naturliga för en kristen att vara med där. Jag går runt i gemenskapsgrupper nu. Jag avslutade det igår kväll med den 29:e gruppen, så nu ska jag ha sommarlov från det. Så börjar jag i höst och jag har bokat in 22 kvällar för hösten, så det har nog gått igenom allesammans. Och det är intressant att se det där. Och sitta ner och samtala med vännerna. Och en del, de ser man ytterst sällan i kyrkan. Sällan de kommer, de blir borta från verksamheten. Men då är det bra att man har en gemenskapsgrupp. Och en del går bara i kyrkan och aldrig i en gemenskapsgrupp. Men jag tror att det behövs den där kombinationen. Att man är med i den där gemenskapen där man stöder och hjälper varandra. Men att man också är med i den stora gemenskapen när man prisar Herren och upplever glädje och lovsång och enhet. Där skapas glädje. Jaha, och du vet, det här med enhet, ja, det har med kärlek att göra. Och om du älskar så blir du älskad tillbaka. Och om du är positiv så blir människor positiv till dig. Och så går det igen hela tiden. Och så upplever man glädjen fullkomlig. Men om vi fortsätter i det andra kapitlet så kommer vi till verserna 17 och 18. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt ska ni vara glada och glädjas med mig. Paulus upplevde glädje mitt i lidandet. Det där är svårt. Det är väldigt svårt. Ni har kanske läst boken Guds makt genom tacksägelse. Den har gett många förvirrade tankar till människor. Hur ska det här kunna fungera? Ska man verkligen tacka Gud när man råkar ut för lidande? Ja, om man studerar det där närmare hur det är och finner hur det fungerar. Vi vet att för de som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Och då vet man att det är en plan med också de svåra sakerna som sker. Och även om man inte kan tacka Gud i lidandet, så kan man tacka för lidandets resultat. För det kommer ut någonting positivt ur lidandet om man tar det på rätt sätt. Det vill säga att man inte blir bitter, man inte blir kritisk, utan man förlitar sig på Herrens hjälp. Det här är som Paulus säger när han bad om befrielse från törntaggen. Han fick beskedet från Herren: min nåd är dig nog. Och min nåd är allt du behöver. Eller som det står i en parafras: jag ska alltid vara med dig. Är inte det tillräckligt? Så är han med oss där i lidandet. Och lidandet skapar, fostrar och skapar fram någonting. Jag tänkte här, jag kommer att få tanken riktad på Elia. Hur han hade lidande. När han helt plötsligt upptäcker att bäcken sinar. När han får ge sig iväg därifrån. När han vandrar där i en ovisshet. Så var det ett lidande som fostrade honom. I allt fick han lära sig att vara beroende av Herren. Och du vet, det för lidandet med sig, för dig och mig, ett beroende av Herren. Och därför kan vi glädja oss mitt i lidandet. Den andra huvudavdelningen jag talar om, det är Kristus som är vårt liv. Och då har vi den 21 versen i det första kapitlet. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Ja, jag ska försöka lägga band på mig så jag inte predikar över den versen. För att jag tycker den är så fantastisk, och fortsättningen här. När Paulus tänker så här: såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här. Det här tycker jag är en bild av hur sant kristet liv ska fungera. Kristus är mitt liv. Och döden, det är en vinning. Men jag avstår från vinningen tills vidare åtminstone. Om ett fortsatt liv här på jorden kan ge mig ökad vinst genom mitt arbete. Vad jag kan göra för Herren. Det är det sanna Kristuslivet. Så uttrycker han det i Filipperbrevet 1. I Galaterbrevet 2 skriver han: nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Och i Romarbrevet 14 och 8 skriver han så här: ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Att tillhöra Jesus Kristus, han är vårt liv. Och det ger oss en trygghet. Och vi vet då att han vakar över oss. Det är han som lever i oss. Det är han som är själva livet. Det här innebär inte att vi skulle bli kopior. Att vi skulle förlora vår originalitet. Vi är alla unika. Men vi ska utvecklas att bli sådana vi är i Kristus Jesus. Men tänk om vi alla var lika. Vad enahandare skulle bli. Och det är inte så det är meningen att det ska vara. Utan vi är Jesus Kristus, men där utvecklas vår personlighet så att vi blir sådana vi är ämnade att vara. Vi tillhör Herren. Vi är hans verk. Och makten är hos honom. Och han formar oss att bli lika honom. Då tänker vi om Kristus, vårt liv, ja. Det innebär att Kristus var ämnet för hans predikan. I vilket fall som helst blir Kristus förkunnad. Kristus Jesus ska vara det centrala i vår förkunnelse. Jag vill ha det i min förkunnelse, och börja med något annat så nämn det lite försiktigt till mig, så ska jag ändra mig ganska snart. För att jag vill att det ska få vara ämnet för all min förkunnelse. Jesus Kristus. Och det är ju honom jag talar varje gång jag läser Guds ord. Därför att han är ju ordet som blev kött för vår skull. Så finner vi också hur Paulus framställer Jesus Kristus som föredöme. I det andra kapitlet läser vi verserna 5-11. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Ödmjukhet. Vad är ödmjukhet? Petrus skriver att vi ska ikläda oss i umgängelsen med varandra ödmjukheten som tjänar dräkt. Alltså, i vår tjänst så ska vi vara ödmjuka. Ödmjuka tjänare. Det är bra arbetskläder. Och vår tjänst är alltid en tjänst. Ingen maktposition. Utan en tjänst inför Gud och en tjänst inför nästan. Och denna ödmjukhet, det blir att jag ser vad jag har av utrustning, men jag ser vad du har. Och så ser jag hur vi kompletterar varandra för att tillsammans vara med och bygga upp Kristi kropp. Nu har vi det igen. Med den kraft han ger åt varje led, så att hela kroppen byggs upp i kärlek. Vi behöver varandra i ödmjuk tjänar tjänst. Jesus var ödmjuk. Så finner vi vidare här. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärningar förverkligar hans syften. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen, när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag. Mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspill. Jag fäst mig för att i nyare översättningen används uttrycket stolt gång efter annan. Stolthet, det har vi ju predikat emot. Det är någonting mycket, mycket negativt och fult i vår vokabulär. Men om vi tänker på vad det är. Han är stolt över det verk som Kristus Jesus har utfört genom honom. Och det hade han rätt att vara. Men vad uppmaningen är, det är att de ska vandra i lydnad och i det här sammanhanget har Jesus som föredöme. Jag predikar gärna om lydnaden och gör det ganska ofta. För jag har sett i Bibeln vad det betyder med lydnad. Lydnad mot Guds ord. Att följa bibelordet. men att också i detalj söka Guds vilja, vad han vill med mitt liv. Jag har behov av det. Jag har behov av i min tjänst. Jag har behov när jag ger råd att be Gud, vara bedjande i anden. Gud, hjälp mig att säga det du vill jag ska säga. Ge det råd du vill jag ska ge. Och att jag då är lydig att göra det Herren säger till mig att göra. Att jag är lydig så jag tar det initiativ som han säger åt mig. Att jag är lydig så jag vågar ta de visioner som han ger mig och göra dem till mina. Att vandra i lydnad så att jag rättar mig efter det kristna idealet, den kristna stilen, det kristna tänkandet. Att Jesus själv får vara rättesnöret och Herre i mitt liv. Vi kan studera mer och tala om, läsa i det tredje kapitlets 17:e versen. Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Det säger Paulus i det tredje kapitlets 17:e vers. Och i det första kapitlets 27:e säger han så här: lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag får höra om er att ni står fasta i en och samma ande, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Att vi har Jesus Kristus som föredöme i vårt liv, i vårt sätt att vara, och för en vandring som är värdig Kristi evangelium. Ja, Kristus är vårt hopp och Kristus är vår kraft. Och jag avslutar med att läsa det fjärde kapitlets 13:e vers, där det står: allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Jag vet inte hur många gånger jag citerat den versen på senare tid. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Allt, vad är det? Vad är allt? Ja, ta precis vad som helst. Allt det Gud vill att du ska göra. Allt det du känner att du måste göra, det för att det ingår i ditt liv, det ingår i din plan, det ingår i det som är överensstämmelse med Guds vilja med ditt liv. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Han förmådde att uthärda lidandet. Han förmådde att uträtta stora ting. Och du förstår, du och jag, vi har samma Jesus. Han är vårt föredöme. Och han ger oss kraft. Och han fyller alla våra behov. I den 19:e versen: min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Det var därför att de hade gjort så mycket. De hade tjänat Herren och varit trogna i offer. Och så kunde Paulus säga: så skall och min Gud i fullt måte på ett härligt sätt i Kristus Jesus ger allt vad ni behöver. Broder Arvid kom in till mig idag och sa att vi behövde nog öka insamlingarna lite mer. Det var inte riktigt så där mycket som han ville ha. Och han sa, undrar om jag hade predikat 10:e någonting. Och jag tänkte, jag måste kanske ta och göra det, men jag fick ju tillfälle här ikväll. Här står det ju i versen direkt precis hur det är. Att vill du att Gud ska fylla alla dina behov, så se till att du ger åt Herren. Det är ju så enkelt det fungerar. Och det är en del utav vårt kristna liv. Ja, det var varmt ikväll så att ni kanske blev extra trötta. Men jag hoppas att ni i alla fall blev glada. För 15 gånger var det så stod det om glädje och glädja sig. Och någon gång skulle det väl nappa så att det åtminstone någon gång fylls av glädje. Men inte bara någon gång. Utan Herren vill föra oss in i ett liv. För han har talat för att vår glädje skall bli fullkomlig. Amen. Och hjälp oss, Herre, att vi lever i den glädjen. Att vi låter den välla genom hela vår varelse och ut från våra liv. Och att vi ser vad vi äger i dig, Herre. Tack att du har gett oss glädje. Tack att i dig har vi hopp och genom dig får vi kraft. Och välsigna oss alla så att vi kan med den kraft du ger vara med och bygga upp Kristi kropp. I Jesu namn. Amen.